Ingrid Arvidsson debuterade som poet 1951 och hon arbetade också som journalist, kulturattaché och på Sveriges Radio. När hon gick bort för ett par år sedan var hon 103 år gammal. Dikten vi fått höra idag, Visa, är en tidig dikt som man återfinner i 1955 års diktsamling Leendet. Det var Lydia Alsén som läste dikten. Sen hörde vi Lang Lang som spelade en vals av Sherman Taillefer. Och det är Simon Bong som väljer veckans musik, producent för dagens dikt ifrån Malmö. Det är jag som heter Ann Lingebrant.
Söndagsintervjun med vd:n för Skistar, Stefan Sjöstrand, kommer vi att kunna lyssna till efter klockan 1 i natt. Efter midnatt nu är det dags för talkshow från denna eftermiddag. Men allra först får vi nyheter.
Det är midnatt, här är Ekot. I Stockholm har en man i 60-årsåldern skadats av ett vasst föremål vid Gullmarsplan, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen rubricerar händelsen som grov misshandel. Mannen är förd till sjukhus med ambulans, men hans skador bedöms inte som livshotande. USA:s public service radio NPR går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington, där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade och han har därför genom en presidentorder beslutat dra in alla federala medel för både NPR och public service-tv-kanalen PBS. Gina Lindberg, Washington.
I ett övergivet hus i Mexiko har myndigheterna hittat 17 döda kroppar, det i förra veckan. Fyndet gjordes i samband med en insats med specialtränade hundar för att leta efter personer som anmälts försvunna i det pågående gängkriget mellan bland annat knarkkarteller. 5 av de döda har hittills kunnat identifieras. I Mexiko har 120 000 personer anmälts som saknade i gängkrigen sedan de bröt ut i stor skala 2006 och över 480 000 personer har dödats. Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och så här direkt efter 12 på natten en återutsändning från gårdags eftermiddagen med Gunnar Bolin och Jonas Bonnier.
Jonas, du ringde aldrig igår och sa godnatt.
Gunnar, jag ska säga som det var. Efter att ha ringt 4 Gunnar Bolin och önskat dem alla godnatt, utan att ha fått någon kärlek tillbaka, tänker jag, så gav jag upp.
Ah,
vad har du för nummer,
okay,
Gunnar?
Okej, okay. Vi tar det sen.
Okay.
Vi talade igår om det här med att det var någon sorts trend på sociala medier med män som ringer till varandra och säger godnatt. Men i dina vardagssammanhang säger du godnatt till din fru?
Jag säger godnatt till min fru, absolut. Ja, nu fick jag tänka efter, gör jag det? Det är väl någon sån där reflexmässig sak som man säger. Ja, säger godnatt.
Den som släcker lampan först, eller om någon går och lägger sig före, sådär, då verkar det jättekonstigt att bara gå iväg.
Jag bara försvinner.
Ja.
Jag tycker hon gör det ibland, kan jag nu meddela via radion till henne.
Ja det, vi hoppas att hon lyssnar.
Ja.
Vi övergår till en alltför bortglömd hjälte.
I just came in off the street, looking for somewhere to eat. I find this small cafe. I see a girl, then I say, may I sit and stare at you for a while? I'd like the company. Your smile. smile.
Man ska ju aldrig sätta folk på pottkanten sådär, men kände du igen det?
Nej, det är ju, alltså jag kände ju igen det som Lou Reed, vilket det ju inte var. Men och så vill jag gärna vara den här basisten som ju verkar ha rökt på innan och spelar en väldigt märklig basgång som liksom inte hör ihop med låten. Fantastiskt!
En 17-årig Mike Oldfield.
Oj, var
som,
det så?
Som är basisten. Ja, det är det. Och det här är ju egentligen, det här är 1970, så att Lou Reed hade inte, det är ungefär när han gör sin första soloplatta i England också. Men det här är Kevin Ayers, och det är en sån där bortglömd engelsk hjälte. Men den legendariska diskjocken John Peel, han sa Kevin Ayers begåvning är så vass som man kan utföra ögonkirurgi med den. Och man ska ännu mer, så Nick Kent som skriver massa böcker om engelsk pop, så att Kevin Ayers och Syd Barrett were the two most important people in British pop music. Everything that came after came from them. Och det är därför jag anser den som bortglömd hjälte, den Kevin Ayers.
Ja, alltså, och jag måste nog medge att jag inte ens har kunnat glömma bort honom.
Nej, och du är ju ändå en popkille kan man
verkligen
säga.
Verkligen. Nej, jag, det här, det låter ju, jag kommer inte ihåg när Transformer kom, Miller Reed, men den måste ha kommit något år sedan, några år sedan.
Ja, 71-72.
Och inledningen på den här låten är ju, där måste ju Reed
de har snott.
Ja, väldigt.
Ja, tydligt, från den 17-årige Mike Oldfield. Ja, ni lyssnar alltså på Talkshow i P1. Catherine är fortsatt sjuk, ni får att det går med mig, och så har vi stabil Jonas Bonnier vid min sida. Och 1970 var ju det här i England. Det är lite tidlös när musik. Kanske är svår att sätta riktigt datum på. En annan sak som kan ha oroat lyssnarna. Jag hörde att du påminner om det även vid lunchtid idag. Jag duschade faktiskt i morse.
Ja, grattis kan man kanske säga då.
Nej, men inte om man duschar varannan dag tycker jag inte man behöver säga.
Nej, okay.
Grattis. Men vi talade ju om det här igår och fick enormt stor respons från er lyssnare. Ska man duscha på morgon, ska man duscha på kvällen, hur ofta ska man göra det? Och vad tror du är som väcker så mycket engagemang? Hur ofta man duschar?
Alltså, vardagsnära företeelser väcker ju väldigt starkt engagemang. Jag pratade i talkshow om vettextraser, alltså de här traserna som man, och frågan är, när kastar man dem? När man nya?
Jag har genast åsikter.
Hur får man dem rena? Och inte nog med att väldigt många har sin egen väldigt distinkt uppfattning i frågan, utan också en väldigt aversion mot någon som tycker annorlunda och som har en annan princip. Okej, Gunnar, berätta, vad gör du?
Nej, om jag, det som slog mig som jag grälar med en kompis. Jag har en bizarr kompis som borstar tänderna före frukosten.
Aha.
Gör du också det?
Ja, känner mig lika bizarr som din kompis.
Okay,
ja, alltså, okay. Man går ju upp och borstar tänderna på morgonen.
Jag hoppas att han inte lyssnar. Jag har ju hävdat att han är ensam i världen.
Alltså vadå? Du avstår från... Men det är väl till frukost som du träffar dina närstående? Och då ja, men, behöver du ha en god munhygien?
Jag pussar eller? Dem inte på mun varje morgon. Nej, men jag tycker att kaffet inte smakar gott när det blandas med spearmint och fluorsmak. Vi får se om våra lyssnare har åsikter om detta. Det är ju samma som att jag duschar ju efter frukosten också, annars tror jag att jag är på hotell om jag sitter påklädd och äter frukost.
Jag håller med om att det är något speciellt med att äta frukost påklädd. Det känns inte helt bekvämt.
Nej, men det är som att man liksom har gått ner i frukostmatsalen. Ja, lite
ja,
så.
Ja.
Ja. Jag antar att du har sett den här videon på Emmanuel Macron och hans fru som spridits som en löpeld sen igår.
Ja, det är verkligen. Det blir viralt väldigt snabbt såna här saker.
Man får alltså se hur härskapet Macron är på väg ut ur ett flygplan, och så ser man Emmanuel, och så ser man en hand som kommer liksom mot hans mun och trycker bort honom ganska brutalt.
Ja.
Och så ser man att han ser kameran och ler lite. Och sen så är det en underlig efterföljd. Sen går de ut och ska gå ner för flygplanstrappan, de är i Vietnam. Och så ser man att Emmanuel gör den lilla böjen med armen som tyder på ta tag i den här älskling.
Mm.
Men det gör hon inte då.
Nej.
Går den här filmen att tolka på flera sätt?
Alltså, för det första så måste man ju då säga att när man ser hennes hand mot hans ansikte så gör man ju det på väldigt långt håll, långt in i planet. Så att det är ju inte, det är ju ett privat ögonblick här som vi då fångar och som säkert kittlar nyfikenheten ytterligare något. Jag tänker att de är inte riktigt överens om någonting i det här läget, och det är väl så att man inte alltid är överens med sin respektive.
Och det, några har kallat det för örfil, det är det ju inte.
Absolut inte.
Utan det är ju mer som att han har sagt något dumt. Mm. Och hon liksom, det skulle kunna vara kärleksfullt. Nej, och håller handen för munnen.
Mm.
Men innan vi har talat då väldigt länge om det här, är det oetiskt att liksom överhuvudtaget sitta här och tala om det? Det är privat och så råkar någon ha filmat det, är det...
Det är väl inte oetiskt att tala om det i och med att han är Macron och det här är ju ett officiellt besök. Men det är på gränsen tycker väl jag. Framförallt kan man väl verkligen ifrågasätta värdet av att analysera det.
Vi slutar att göra det tycker jag. Något annat då, Bokmässan har släppt sitt program för året. Årets tema är kärlek och lust.
Mm.
Väcker det lust?
Man kan väl tycka det är positivt med folk som inte går över ån efter vatten.
Hur menar du?
Alltså, kärlek och lust är väl inte det mest sensationellt.
Nej, så, okej.
Alltså, eller det är väl ett ganska tema som man har kört några gånger när det gäller litteratur, tycker man.
Ja, att det alltid har funnits i litteraturen. Mm. Men något som oroade mig lite var en stor rubrik på deras hemsida. Bokmässan söker krisande par till medverkan i live-terapi.
Oj.
Ja, det tänkte jag också.
Ja, men jag vet inte om du följer de här realityprogrammen på tv.
Nej, jag tänkte ju omedelbart på dem.
Gift vid första ögonkastet. Jag tycker att den här säsongen är plågsam, måste jag säga, mer än någonsin. Men det finns ju gott om par som har lite problem med sin äktenskap som gärna filmas och, eller som talar om det offentligt. Så att det, Bokmässan kommer säkert att hitta sådana.
Man kommer ju ständigt undra, är det här riggat? Jag har ju så svårt att tänka, älskling, du och jag har ju sån kris i äktenskapet. Ska vi sätta oss på en scen i Göteborg och tala med en terapeut om detta och falla i gråt? Och...
Ja, eller så tänker paren att det är precis det vår relation kräver för att komma vidare. Vi måste lufta våra problem inför publik. Det kommer göra susen.
Ja, vi får se hur det går. Det är ju ett digert mässprogram som vanligt med massor med författare och annat som man kan ta del av i slutet av september. New York Times publicerade ett väldigt uppmärksammat reportage här om veckan som berättar historien om hur Ryssland använt Brasilien som någon slags spionfabrik för minst 9 av sina agenter. De har placerats i landet och sen fått instruktioner om att bygga upp vattentäta brasilianska täckmantlar. Och så har planerna nu avslöjats i samband med en stor brasiliansk motoperation. Visst låter det här som någon bok man har läst, Jonas?
Nej, men absolut. Alltså, jag tror att det är också lite den här Ira Levin, kommer du ihåg den?
Mm.
Boys from Brazil.
Just det.
Ja, med Gregory Peck som Josef Mengele.
Ja.
Jag tror att Brasilien, och det var väl också så att det var mycket snack om att tyska krigsförbrytare efter andra världskriget flydde till Brasilien. Det kanske var mer Argentina.
Argentina.
Ja, precis. Mm. Men det finns ju den där tanken om att det gömmer sig någonting där i Amazonas djungler som vi inte vet om och som inte är bra, helt enkelt.
Vi ska dyka djupare ner i detta. Välkommen vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
Tack.
Var befinner du dig?
I Buenos Aires. Du sitter och lyssnar på svenska duschdebatter. Och
ja, och fördomar om Latinamerika.
Och vettextraser. Ja, jag känner mig nästan som att jag är i Sverige.
Ja,
jag är här i Buenos Aires.
Låt vi bli lite om ursäkt innan vi går vidare.
Det är ingen fara.
Men den här historien som ju då förefaller som tagen ur någon spänningsroman. Kan du berätta lite mer om hur allt det här började?
Ja, men alltså det var ju Ukraina-kriget som man kan säga. Det här har pågått under många, många år. Men att Ukraina-kriget ändå var det som gjorde att allt fler länder började undersöka ryska spioner, hur många det fanns i respektive land, vad de gjorde. Och månaderna efter den ryska invasionen av Ukraina så började man upptäcka ett mönster. Och det visade sig att flera av de här spionerna som man då avslöjade på andra platser i världen hade... brasilianska nationaliteter som täckmantel. Och det första fallet i alla fall som så där blev väldigt uppmärksammat var en man som sökte praktik på ICC som brasiliansk medborgare men som då avslöjades som ryss och skickades tillbaka till Brasilien. Och det här då gjorde att brasiliansk federal polis började nysta upp ett stort nätverk med ryssar som kommit till Brasilien, blivit brasilianare, och vi kan prata mer om hur det gick till. Det är otroligt fascinerande. Men det finns fler exempel. Det finns också, jag vet inte om ni minns den här historien med en rysk spion i Norge som gick under brasilianskt medborgarskap också och som avslöjades. Jo, ja. Men var också en sån historia i det här.
Mm. Men hur går det till då? Man ser ju framför sig såna här språkgenier som då lär sig att tala brasiliansk portugisiska utan brytning. Eller hur,
nej, precis. Och där är någonting man behöver veta om Brasilien, och det är att Brasilien måste vara ett av de absolut mest mångfacetterade mångkulturella länderna. Alltså det finns ju vita brasilianare, det finns svarta brasilianare, det finns brasilianare med alla färger däremellan. Det finns många brasilianare med asiatiskt påbrå. Alltså i Brasilien bor ju den största gruppen japaner till exempel utanför Japan. Och en del av dem som har kommit till Brasilien eller vars föräldrar har kommit till Brasilien kanske inte ens pratar helt flytande portugisiska utan bryter ganska mycket. Jag har träffat liksom japanska immigranter som kom för länge sedan och som fortfarande inte pratar ens ordentlig portugisiska och sådär. Så att det går liksom att vara brasilianare på så många sätt utan att det väcker uppseende. Så det förstod man nog från Ryssland, att det var så att säga en bra förutsättning. Och sen har Brasilien ett helt decentraliserat system för födelseattester, där liksom varje liten stad eller kommun utfärdar då födelseattester när ett barn föds. Och med det lilla enskilda dokumentet kan du sen söka alla andra saker helt lagligt, alltså pass, körkort, ID-kort och så vidare. Så det ryssarna då i alla fall verkar ha gjort är då att antagligen genom korruption i de här olika platserna fixa födelseattester. Och då har man gjort det som att man har låtsats vara söner till kvinnor som nu är döda. Och som då visade sig senare när federala polisen började nysta i det här, aldrig fick några barn. Men det finns en födelseattest där det ser ut som att de fött ett barn på 80-talet eller 70-talet. Och brasiliansk polis, det de gjorde då var att de började söka efter sådana här fall. Alltså där någon har varit helt osynlig i systemet i 20-30 år. Och sen plötsligt ansöker de i 30-40-årsåldern om pass och körkort. Och liksom alla andra plötsligt börjar existera liksom i brasiliansk myndighetsbyråkrati. Och på det viset då så lyckades de spåra flera ryska misstänkta spioner. Och det man ska säga att tanken var ju liksom inte, verkar det som, från Rysslands sida att spionera på Brasilien, utan det var just att man skulle på väldigt så här spionroman maner använda de här brasilianska identiteterna för att sen då ta sig till Europa eller USA och låtsas forska eller starta företag och där då faktiskt spionera.
Det låter jättesmart.
Och väldigt, väldigt planerat. Hur länge befann sig de här ryssarna i Brasilien, alltså innan man då påbörjar sitt verkliga uppdrag?
Ja, man vet ju inte exakt, men tillräckligt länge, alltså många år, och tillräckligt länge för att starta företag som blev i vissa fall väldigt lyckosamma. Alltså, det finns ett fall då med en man som startade ett 3D-printföretag som det gick jättebra för. Och liksom, han blev intervjuad i brasilianska medier men ville berätta dem efterhand. Men han ville aldrig vara med på foto. Han blev jättearg när vi publicerade ett foto på honom. Och det finns ett fall av en juvelerare. Och de här människorna hade ju partners, flickvänner, arbetskamrater, kompisar som under många, många år då duperades och inte förstod någonting om deras riktiga identitet.
Det där tycker jag alltid att det är så spännande att tänka sig. Man tänker även att det måste finnas en hållhake från rysk sida, annars kanske man tycker det var ju trevligt att ha ett 3D-printföretag i Brasilien som går bra. Jag vill inte alls vara spion.
Nej, precis. Nej, men det ska sådär ett som jag själv fastnade för när jag läste New York Times redogörelse och undersökning i det här var just att en av de här då, för det som är att alla de här nästan alla ska jag säga, de här ryska spionerna kom undan brasiliansk polis. Alltså det är nästan ingen som har gripits, utan de har då lämnat landet precis när snaran håller på att dras åt. Och i ett av de här fallen med han just 3D-printchefen där, så ska han precis innan han, eller precis efter att han lämnat Brasilien, skickat ett meddelande till sin flickvän som han då haft i många år och sagt att du kommer få höra saker om mig, men du ska veta att jag aldrig har mördat någon och det är inte som du tror. Men, och sen bara, boom, försvann han.
Det är ett meddelande man inte vill ha out of the blue från sin fru eller man.
Men alltså det här låter ju exakt så. Det fascinerande är ju att vi har sett så mycket spionfilmer och läst massa spionböcker, så att vi förstår, när du berättar det här låten så har vi ju en relation till på något vis. Man tänker på den här falsk identitet som gick på SVT, den här franska som var ju fantastisk. De gjorde ju så här att just kärleksrelationer då, så plötsligt så är de tvungna att kasta sig iväg till något annat uppdrag och är då tvungna att göra slut helt enkelt på ett abrupt sätt. Man känner att man har en relation till det, och så när du säger då att alla har precis innan de ska avslöjas och lyckas de försvinna därifrån, det känns ju inte som en slump.
Nej, och i flera fall är det ju så att de har åkt iväg till Malaysia eller Namibia eller, och där tar spåren slut. Men det verkar som, jag vet inte vilka indikationer det finns på det, men jag antar att den här världen är djup och oförståelig på många sätt, men att de skriver i alla fall, de som rapporterar om det här, att de tror att de flesta av de här befinner sig i Ryssland. Och det, idag alltså. Och det som är lite intressant är då att man kan ju tänka från Brasiliens sida, ha, men då slapp de undan. Och så var det inte mer med det. Men Brasilien hittade då en hämnd för det här. Och det var att Brasilien började anmäla... Man hade ju väldigt mycket information om de här personerna. Man hade ju deras riktiga foton, man hade de här passen, man hade... Man lyckades också i ett fall i alla fall beslagta en mobiltelefon där det fanns massa information. Sådär. Och med hjälp av det här så... anmälde man då de här misstänkta spionerna till Interpol. Alltså man flaggade dem med sån här blue notice som det heter. Det får man egentligen inte göra om de är spioner. Men då från
vad är blue notice? Jag måste...
Ja, men det är helt enkelt Interpol då, det här internationella polisnätverket. Där har man rätt att efterlysa andra länders... Alltså man har rätt att efterlysa medborgare som man vill... som man söker för olika typer av brottsfall.
Okay.
Och det får man ju inte använda. Det finns flera exempel på där länder har använt det på ett felaktigt sätt för att försöka få tag i politiska dissidenter och sådär. Men egentligen får man inte använda det här systemet för den här typen av brott, alltså spioneri. Men då gjorde Brasilien så att man anmälde de här då misstänkta spionerna för förfalskning, urkundsförfalskning, förfalskning av dokument. Och skickade ut deras foton och deras uppgifter, vilket ju i praktiken är att avsluta deras spioneri, eftersom att när det nu finns överallt i alla länder, den här uppgifterna, så kan de inte fortsätta arbeta som undercover.
Men till sist, Lotten, hur stort har det här blivit i Brasilien, och skäms man för att det har gått att göra, eller är man mer att man kallar hem sin ambassadör från Moskva, eller vad har det fått för ringa på vattnet?
Nej, alltså Lula, Brasiliens president Lula da Silva, stod ju bara för några veckor sedan i Moskva bredvid Putin på segerdagen där, och så att det verkar inte på pappret i alla fall, eller offentligt så att säga, vi har inte fått några konsekvenser. Det är inte så att Brasilien har högljutt protesterat mot det här eller så. Och sen så har ju Brasilien, man ska säga, Brasilien har haft spionskandaler tidigare. Man blev ju spionerade på över USA via NSA till exempel, dåvarande presidenten och sådär. Så det är inte första gången Brasilien befinner sig som offer i ett sånt här drama, även om det här, precis som ni konstaterat, är väldigt liksom spionromansaktigt. Men än så länge har man inte, så att säga, det är väl det här Interpol, att man har efterlyst de här personerna på Interpol då, som man kan se som Brasiliens ändå ganska tydliga markering.
Tack så mycket, Lotten Collin, för att du var med i Talkshow och redde ut detta.
Tack.
Jonas, vet inte om du hörde här hur trångt det är på Sveriges fängelser nu för tiden?
Det har vi talat om. Otroligt trångt, om jag har förstått rätt.
Och i morse så rapporterade nyheten att fackförbundet ST slår larm igen, att det är så fullt så att många intagna tvingas dela cell. Vet du hur många som sitter i fängelse idag?
Nej, jag har ingen aning faktiskt.
Jag tänker inte låta dig gissa 7000. Jag tycker det har varit jättesvårt att gissa. Men däremot så sa de också i lunchköket idag, hörde jag, att det är redan nu då att det ofta är två i en cell som är anpassad för en, och det kommer behöva bli tre.
Mm. Det låter trångt.
Om man tänker för oss som inte sitter i fängelse, är du bekväm med att dela rum med en kompis som ni är ute och reser, eller bor du helst ensam?
För oss som inte sitter i fängelse? Nej, jag bor helst ensam. Mm. Verkligen helst ensam. Alltså, jag är beredd att gå till extremer för att få bo ensam.
För att jag tänkte på det, liksom bortsett från den lite skämtsamma sidan, så tänkte jag det att man förstår att det kan verkligen vara en källa till att det blir ökade konflikter, för jag är precis som du. Alltså det med integriteten med att få ligga och snarka i fred, och de är ju inte stora de här cellerna heller. Man förstår att det är ju väldigt olämpligt. Sen sa de i och för sig att de försöker då göra överinläggningarna på såna öppna anstalter, så det är väl snarare de som har kört för fort med bilen än att det är de värsta skurkarna. Men kriminalvården räknar i alla fall med att vi behöver tredubbla platserna till 2034 29 000 platser ska det bli.
Mm. Det pågår ju en diskussion om huruvida man kan privatisera det här eller inte, eftersom man ska bygga ut det så enormt stort. Jag har inga synpunkter i frågan, men problemet, att lösa det här problemet, är ju akut.
Utan att ha synpunkter på frågan så kan man även som public service programledare få vara lite skeptisk.
Gunnar, du har någon slags särställning, tycker jag, som public service programledare. Så du får nog ha synpunkter på nästan alla frågor.
Jag tänker hur det går med HVB-hem som drivs av mörkerskygga individer och privatiserade fängelser. Jag säger inte nej, jag säger man kan säga både nej och ja.
Du säger kanske.
Jag säger i så fall kanske.
Mm.
För ett tag sedan så läste jag att Terence Michael Brunk, mer känd som Sabu, har gått bort. Och han var en stor stjärna inom wrestling, pionjär inom den så kallade hardcore-stilen. Känd för att vara väldigt våghalsig, hoppa genom bord, använda stolar och slåss med, som är rätt vanligt i wrestling. Ser du på wrestling, Jonas?
Det var väldigt länge sedan, måste jag medge, som jag gjorde det. Jag vet inte exakt när i tiden, eftersom mitt minne funkar så, men Hulk Hogan kommer vi ihåg.
Du
kommer,
nej, inte jag.
Kommer du inte ihåg, nej, Hulk Hogan?
Vi har en gäst som snart kommer säga att han kommer ihåg.
Ja, men Hulk Hogan, men det var, jag tror att det är liksom på den tid wrestlingen var i kolt. Men han mötte i alla fall Andre the Giant. Det var ju en stor match.
Okay.
Andre the Giant vägde 245 kilo eller något sånt där.
Okay.
Och Hulk Hogan kastade sig mot honom och vann matchen.
Ja.
Ja, det är stort, det kommer jag ihåg. Och så kommer jag ihåg också att jag var fascinerad över att hundratusentals personer satt och tittade på det här och tyckte det var helt fantastiskt.
Det är ändå så att den här Sabu, som var en av de stora stjärnorna, dog för ett par veckor sedan. Han har till och med då haft en wrestlingframträdande där de istället för sådana här rep som man hoppar upp och tar spjärn mot, hade de taggtråd istället. Och jag tittade på det på YouTube när de slits sönder dem mot de här taggtrådsnäten. Det såg inte så skönt ut. Nu säger jag välkommen till Messiah Hallberg.
Hej.
Programledare för Svenska Nyheter och andra SVT-program.
Ja.
Och ett stort wrestlingfan.
Stämmer bra. Jag älskar det.
Är det så att, eftersom jag då kan erkänna att jag tycker, oj, jaha, ett stort wrestlingfan. Är det tröttsamt att mötas av det? För jag misstänker att många säger just så. Jaha.
Ja, så är det. Jag vet inte hur många intervjusammanhang jag har varit med så länge jag hållit på som komiker där folk har just blivit lite förvånade och ryckt in mig i en studio, för att jag tror man har en bild, jag vet inte vad man har för bild av folk som gillar wrestling, men jag har i alla fall förstått att det inte är exakt så som jag eller min framtoning. Jag vet inte vad folk har för bild, kanske lite mer redneck-aktigt, alltså lite mer
tatueringar upp mot örat till.
Ja, eller folkfest, alltså man tar med sig barnen och så går man och har man jättestora softdrinks och tittar på wrestling.
Många blev ju nog förtjusta först, blev kära i det som barn, även jag var 8-9 år när jag först såg det här. Och då ser man ju någonting annat, då är det ju de här jättarna, då är det ju någon slags sagofigurer, nästan sagoväsen som man ser. Och sen så vissa av oss vägrar lämna det, man börjar liksom bli mer, som med alla sådana här hobbies, att man börjar förstå mer det intrikata spelet bakom och vad är det som, det finns väl, det är en otroligt fascinerande bransch.
Men är det så enkelt som, för jag blev lite förvånad när jag såg det här med taggtråden som jag då förstår hör till ytterligheterna, för jag har ju alltid trott att det är show, men att det är show där man tar i väldigt mycket så att man förstås också kan bli skadad, men att de är ju kompisar och slåss inte på riktigt, eller?
Nej, precis, de är ju de bästa brottarna i världen, är ju de som tar hand om sig själva och får och ser som mest dödligt ut utan att ens lämna en skråma. Dock så är ju taggtråd till exempel, det är ju inte vanligt, men den är ju riktig då. Så att det är ju när man hoppar in med sin kropp i full fart in i taggtråd så lämnar det ju spår. Och då Sabu som du nämnde, han var ju en föregångare här, slog igen på 90-talet då. Då var han tidig med det här i USA, han förde in det från Japan. Han krossade bord och han höll på med taggtråd och eld och sånt där. Alltså riktig eld. Så han hade några storhetsår på 90-talet.
Så det då gränsar det till sån här, lite vad de här Jackass-killarna höll på med. Alltså att man plågar sin kropp med att hänga strykjärn i pungen eller att man hoppar in i taggtråd.
Det finns sådana element. Vissa är ju väldigt duktiga brottare och kan använda sina kroppar för att göra volter eller mer brottningsskickliga grejer. Sen finns det vissa som kanske inte har den begåvningen och då får man ta till. Det handlar ju om att väcka en reaktion från publiken. Alltså precis som en ståuppkomiker eller en skådespelare så får man jobba med de element man har. Och Sabu då, han var väl väldigt stryktålig, eller han kunde tåla smärta.
Men är det så du ser det, med så här, att det är, du ser det som en underhåll där de är kvalificerade, skickliga estradörer, de är liksom, och du tittar på det ur det perspektivet, medan vem som vinner och vem, det är inte viktigt helt enkelt.
Mm. Både och det där är väl lite fascinerande, för att alla, det är kanske en nidbild också som folk har, att jag var ju precis då, jag var i Las Vegas då när Sabu hade sin retirement match, den som han sen dog av då. Han dog av skador som han fick kanske i ringen då. Och det här var i april i Las Vegas. Och då var vi ju 80 000 pers på en sån här arena vi brukar åka varje år. Deras Super Bowl, om man säger. Och en nidbild är väl att folk där tror att det här på riktigt, alltså, vad ska man säga, att folk tror att det, ja, att det är på riktigt, att de, men alla är medvetna om att det är en show. Dock när wrestling är som bäst, precis som när filmen är som bäst eller när tv-serier är som bäst, så glömmer man det för en sekund. Förstår du vad jag menar? Man kan sitta och se en dålig film och tänka, gud vad Tom Cruise är dålig i den här. Eller så är Tom Cruise väldigt bra, och då tänker man inte på att det är Tom Cruise längre. Då är det liksom, då är man helt med i storyn. Så att det finns ögonblick av det där.
Men spelar man, som jag aldrig, jag var på wrestling på 70-talet när jag var på språkresa i England, men då var det någon sorts familjeunderhållning mer. Och jag kan inte riktigt komma ihåg hur det gick till då. Men i den wrestlingen du ser, det är ändå så att om en har vunnit, då bär man ut den andra och inom situationstecken låtsas då. De ställer sig inte upp och tar av sig maskerna och bockar.
Det fanns någonting som hette kayfabe, som var ett uttryck som var fram till 90-talet så sent, när liksom ingen i branschen någonsin avslöjade, alltså man drog aldrig ner ridån liksom. Man lät inte få, det var till och med så att om man hade, var en fade, det var två bröder som var i fade, då fick de inte, då firade de inte ens jul ihop, för risken var att någon skulle se dem och förstå att sådär. Och det bröt man ner någon gång på 90-talet, så nu är det ju ändå så att det, ja, jo, men nu filmar även förbunden själva liksom lite behind the scenes, man säger, så här tänkte vi när vi bokade det här, och så här skrev vi manus till det här, så att det är lite, jag tycker det är lite tråkigt. Alltså även om jag vet om, så är det är lite som om Joe Labero skulle komma ut efter och säga så här, du vet, såg du kaninen här? Den var...
eller jag tänker jultomten mer, men det kanske är, ja. Men alltså, och nu pratar om våra fördomar om vilken publik det är. När du är då där tillsammans med dina 80 000 kompisar, känner du dig annorlunda, eller känner du bara, vi är alla familj?
Jag ska inte ljuga, jag sticker ut lite ibland om man kommer i kostym och sådär. Det är inte så många som gör, det gör inte alltid jag heller, men ibland. Dock så kan jag säga att det är otroligt. Jag går ju ofta på fotbollsderby när det är så mycket folk. Man går på till och med rockkonserter där det är så mycket folk. Där kan det ibland vara ganska aggressiv stämning. Wrestling har jag aldrig sett. Jag har varit på liksom hundratals wrestling-events. Jag har aldrig sett våld eller aggression i publiken. Alltså folk är väldigt, det är mer, tror jag, man kan likna det med någon slags, kanske någon slags rollspelskonvent eller något, du vet, drakar och demon. Alltså det är väl killar och förvånansvärt mycket tjejer också, som alla har varit liksom kanske lite nördiga. Du vet, man har funnit någon slags tillflykt i wrestlingen när man kanske hade, jag vet inte, man kanske var lite nördig under uppväxten. Och sen
det
så...
finns någon fantasy-koppling.
Ja, lite grann. Och framförallt så är det någon slags broderskap i
ja, för det är intressant. Jag hade faktiskt en sån fråga, som jag också går på fotboll regelbundet och på derbyn, där jag ibland kan, även farbror Gunnar, störs lite av grabbighet och vad man ska ropa och sådär. Men då hade jag frågan om det inte var en extremt grabbig värld, men det är det även då att det är... att man lite leker som publik också, om man skriker kill him eller är det något sånt?
Ja, precis. Det är väl mer ironiska chants, liksom, rop och sådär. Alltså det finns någon slags tongue in cheek, alltså någon slags, ja, men att alla är med på det hela tiden, underförstått. Så att...
Och det finns ingen kvinnlig wrestling-serie?
Jo, ja. Det gör det numera. Väldigt länge var det en ganska manschauvinistisk värld där kvinnorna egentligen bara var ögongodis, eller det var liksom, de var där för sina utseenden enbart. Sen de sista 10 åren har det utvecklats i USA framförallt av en väldigt skicklig, så att nu tävlar de på lika villkor. Nu finns det några av de största stjärnorna idag är kvinnor som inte är där för att de är, ska se bra ut, utan för att de är skickliga på det de gör.
Men rätta mig om jag har fel, det känns inte som det är så stort i Sverige, eller kan du tillgodose ditt live-intresse av wrestling även här?
Nej, det där är ju fascinerande. Jag har varit wrestling-fan i 30 år, över 30 år, och Sverige är ju ett av få länder i världen där det aldrig har bitit. Och jag, min bästa vän är också wrestling-fan, och vi har grubblat på det där, vad beror det på? Ja, min teori, min mest enträgna teori är att svensken är livrädd för att stå med byxorna nere och bli exponerad, som att vi inte förstår vad som försiggår. Att vi har en... vad ska man säga, en stockholmsk medvetenhet som är som gör att det aldrig riktigt får fäste. Alltså när vi får höra att det är uppgjort så är vi livrädda för...
Att någon trodde att vi gick på det.
Ja, så tror jag.
Men vi, när det gäller sport generellt så behöver vi ju ofta, så pratar vi i alla fall ofta om att vi behöver en stjärna, vi behöver någon förebild och den sen drar med sig och breddar sporten och gör den stor. Vad har hindrat dig från att liksom dra igång, alltså jag menar inte att jag ska själv, men att dra igång det här i Sverige, det måste ju vara en tilltalande tanke.
Verkligen.
Jag måste ha slagit in.
Ja, absolut. Jag har faktiskt lett ett förbund i Sverige under några år som heter Stockholm Wrestling, som var kul när jag var lite med promoter. Jag brottades lite också, men jag var med i någon match och sen så skulle jag slå en örfil på en kille och så spräckte hans trumhinna det första jag gjorde. Det är ganska svårt om man inte är riktigt tränad i det. Skadorna är riktiga i alla fall. Vi hade ju Frank Andersson som höll på.
Just ja, det minns jag.
Han var ju över USA. Och han var även då med mig i det här förbundet, så vi gjorde lite i ring. Det var väldigt kul. Som barn såg jag Frank och sen så, precis innan han dog då, så fick vi även wrestlas lite i Stockholm. Det var ju en barndomsdröm.
Men är det här med MMA och sånt som ju växer väldigt? Är det vattentäta skott? Har det liksom inte med varandra att göra? MMA är ju då sån här martial art där man får sparkas och slåss på riktigt.
Ja, det är väl också kul. Jag ska inte säga att många journalister i USA täcker båda så där. Många, det finns ju ett intresse som liksom går över de båda fälten så där. Däremot kan väl många MMA-fans, tror jag, se ner på wrestling just för att det inte är på riktigt så. Men däremot vet ju många av de största MMA-utövarna, Conor McGregor som är den mest inkomstbringande, han har ju stulit hela sin repertoar utanför cagen från wrestling. Alltså han är ju en wrestling-karaktär. Precis som Mike Tyson gjorde det, precis som Muhammad Ali gjorde det. Alla de här är ju influerade av wrestling. Så att wrestling är ju väldigt mycket mer än bara det som sker i ringen. Det är ju någon slags grandios uppvisning av olika personligheter. Så. Marknadsföring.
Men lite skönt att det inte är blod på riktigt samma sätt i alla fall.
Ja, det är det. Det är det. De har ju, i wrestling så är det ju ofta, det är alltid riktigt blod när det är blod. Men ofta så har de ju då små rakblad som man skär upp sig själv med. Det är en liten hemlighet.
Det tycker jag är snyggt. Till sist, när planerar du åka på nästa evenemang?
Ja, det brukar vara påskhelgen, så att jag antar att det blir då. Eller den största är påskhelgen varje år på olika ställen i USA. Så att jag och min bästa vän brukar åka på en roadtrip då varje år. Nu ska det vara Las Vegas i år igen, vilket är lite trist när vi varit där så mycket, men... Ja, vi får se.
Ja, du får ladda. Du har gått många månader som du kan ladda upp. Tack på sig, Alberg, för att du kom hit och talade om wrestling med oss.
Tack.
Jonas, studenten närmar sig.
Mm-hmm.
Är du bjuden på några studentfester?
Jag är inte bjuden på några studentfester.
Är du inte någon sån här mottagning hemma hos någon?
Jo, något barns mottagning är väl bjuden på. Ja.
Din egen student, har du glada minnen?
Inga minnen. Alltså jag har ju generellt inga minnen, men jag har en känsla av att det var väldigt kul och att man lärde känna alla man hade gått i skolan med i 3 år. Man hade inte lärt känna dem alls, och sen den sista månaden så lärde man känna dem
och älskade dem och kramade, så förstod inte hur man skulle kunna leva utan dem.
Och varför hade man inte gjort det den första månaden inför gymnasiet? Det var konstigt.
Det har ju varit mycket snack om det här med studentmössor, och jag har ju provocerats av att de kan kosta 2, 3, 4 tusen i värsta fall. Jag såg någon kreativ skola som hade vänt på att skolan hade tagit in en offert. Om vi beställer 400 studentmössor, vad får vi för pris? Gått ut till eleverna och de var jättenöjda med detta.
Mm.
Du hade studentmössa?
Jag hade studentmössa.
Vilket år?
Med kuggfrågor i direktsändning. Vad kan det ha varit? Någonstans 80...
Alltså jag tog studenten 76 och jag är 67. Vad är jag då? 6 år?
4 år äldre än vad jag
är. Nej, 6 år äldre.
Alltså, du är 60 år, du är inte född 60
nej.
år.
Nej.
Ja, nu nej,
blir,
jag
ursäkta, du blir rörigt.
Jag kommer ihåg, på min tid, vi fick karva ut studentmössorna ur berget med en plastsked, kommer jag ihåg.
På min tid var det ju fortfarande så att 20% inte hade, för att det var fortfarande då kvar, alltså att skulle man ta upp den här traditionen igen. Men vi hade ju massor med studentfester i alla fall.
Mm.
Men det fanns en kille som vi såg på SVT vars mamma var väldigt kreativ vad det gällde det här med att fixa mössa till barnet.
Självklart ska han ha en studentkeps. I och med att han är en kepskille. Så då tänkte jag att vi kan väl prova att göra en liten prototyp.
Det blev alltså en sorts truckerknäppkeps som mamma gjorde till sonen. Är det överkörlande det här, tycker du? Eller skulle du kunna tänka dig att fixa en studentmössa till ett barn som inte vill ha den?
Jag tycker det låter väldigt fint. Min mamma gjorde en studentmössa till sin bil där hon satt och väntade på mig efter studenten. Så att hon hade en röd 240, Volvo 244 där med en stor vit keps på taket.
Det är fint.
Det var väldigt tjusigt, tyckte jag.
Mm. Min son hade en väldigt fin studentmössa. Han tog student, ja, vad det kan vara då, en 15 år sedan. Det stod Born as a Horse, stod det på den. Och då så frågade min morbror på studentmottagningen, men Nils, varför står det Born as a Horse? Jo, men då kom jag och en kompis på att när vi tittar på den om 10 år, då kommer vi att garva och komma ihåg hur roligt vi hade. Skulle det bara stå Nils Bolin så skulle jag inte komma ihåg någonting av hur roligt vi hade. Det är ganska smart.
Ja, det är en slags, jag vet inte riktigt vad man ska säga, en omväg på något vis, men varför inte?
Vi ska ta oss an ett minitema som vi har haft den här veckan, och det är döden, apropå den kommande högtiden Kristi himmelsfärd. Du har inte haft någon nära döden upplevelse, Jonas, hoppas jag.
Nej, tack och lov.
Författaren och journalisten Richard Schwartz har varit kliniskt död 3 gånger, skrev han om idén härom veckan. Men när hans vän frågade honom om han fick en glimt av något sånt där livet bortom detta eller något ljus, så sa han ingenting. Inga änglar, ingen återförening, ingen repris av finaste minnen. Det var alldeles tomt, sa han. Medan skådespelaren Jeremy Renner, mest känd från Avenger-filmerna, där han spelar Hawkeye, berättade nyligen i en podcast om sin nära döden-upplevelse att han istället upplevde en upplyftande frid som han inte ville återvända från, att han blev arg när han blev återupplivad. Ja, det verkar som man kan uppleva såna här upplevelser väldigt olika. Välkommen sen ut till Hans Singmark. Du är med oss från en studio i Halmstad.
Ja, det stämmer.
Hej, hur du är läkare, hur väcktes ditt intresse för de här frågorna?
Ja, jag har nog varit intresserad av nära döden-upplevelser i många år i mitt liv. Jag har läst några böcker, Elisabeth Kübler-Ross och sådär. Men så det har de funnits med mig här. Det, uppkomsten till den här studien som är publicerad, det var nog mer min fru som sådde det fröt. Hon liksom... En dag 2014 tog upp det här. Du som är intresserad av nära döden upplevelser, skulle inte du kunna göra en studie? Så var det.
Går det att säga vad som så att säga är vanligast? Richard Schwartz, absolut ingenting. Eller Jeremy Renners väldigt tydliga upplevelse? Var...
Ja, alltså studier generellt sett internationellt, de berättar att det är lite svårt att, så att säga precis antal och så, men upp till mellan 10-18% av människor som så att säga hamnar i ett livshotande tillstånd något delar. Den här studien har vi studerat människor som har drabbats av hjärtstopp då. I den här publicerade studien. Men ungefär 10, så det är ganska vanligt alltså. Majoriteten har inte det, men upp mot 20%, en av fem.
Och vad upplever de då?
Ja, alltså det är inte helt ovanligt med ljustunnlar. Den här friden som han beskriver också, ett välkomnande. En annan, något som är genomgående, det är också en uppfattning att tiden sätts ur spel, va? Det är inte helt ovanligt, och en något som jag har fått med mig här, det är att det är något slags icke-fysiskt. Det finns inga gränser och så att det är något vitt skilt mot den här fysiska tillvaron eller materiella tillvaron, om vi nu ska säga så. Den kroppsliga då, utan man uppfattar det väldigt, väldigt verkligt, om inte verkligare. Men det är en vitt skilt ifrån den här fysiska tillståndet, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig.
En av fem upplever då någonting helt enkelt. Finns det något samband mellan de personerna? Har ni kunnat konstatera det?
Ja, i den här studien har vi liksom inte... Hur tänker du då? Alltså samband...
Att man kan säga att de som upplever någonting har drabbats av en viss sorts hjärtstillstånd. De är i en viss ålder, det är ett visst kön. Det finns,
eller de kanske är troende eller alltså något sånt som kan...
Ja, i den här, den baseras på fyra patienter eller fyra informanter. Då är det då ingen... Alltså tre av de här går från en väldigt, väldigt tydlig materialistisk livsåskådning, och de är ju inte troende. Va? De lever med en uppfattning att det finns ingenting före det här livet, det finns ingenting efter det här livet, och livet är en slump, va? I grunden och är meningslöst på det viset. Så att tre av de här fyra är väldigt, väldigt tydligt, och alla tre gör en förmodligen momentan livsåskådningsförändring, att man, oj, jag dog inte. det finns någonting mer. Man beskriver, och det handlar om en förändrad, alltså, uppfattning om vad döden är för någonting. Att man snarare ser det som en station, eller liksom det ändrar riktning, va. Men, och den fjärde i den här studien, han går med en uppfattning att det finns nog någonting efter livet, va? Eller efter döden, som då förstärktes många, många gånger om. Så det kan vi säga. Men ingen av de här, ja, den fjärde var ju då troende då, eller i alla fall hade en sån uppfattning, men inte de andra tre.
När du då, när din fru fick igång dig på den här studien, vad är det du söker? Kan man svara på det?
Ja, alltså, jag är nyfiken. Vad är det här? Vad står det för? Och det märkliga är att tre dagar efter att hon planterade fröet, och då var det ju stort att göra en studie om nära dödenupplevelser. Men för första gången i mitt liv så möter jag en kvinna som spontant berättar om en upplevelse tre dagar senare på avdelningen här, på lungavdelningen här. Och då har hon haft ett hjärtstopp, alltså ett par dagar tidigare på helgen då. Och hon var väldigt, väldigt, väldigt kritiskt sjuk, men hon spontant berättade om då en sån här ljustunnel som hon var på väg in i. Hon kände total frid, och precis som vad han nu hette här, hon var väldigt, väldigt besviken över att var här igen, så att säga. Men jag var väldigt, väldigt fascinerad av henne, hennes frid, hennes fri från ångest, icke-dödsrädsla och så, va? Och då, det satte skruv i mig, va? Och då ett antal veckor senare så gick jag och pratade med min dåvarande chef. Och jag vet att jag sa det till honom, eller jag sa inom mig, att tycker han att det här är tokigt, va? Då gör jag det inte. Alltså, ja, du vet, Hans, förstör inte din karriär, va? Men tvärtom, alltså, nej, men det här är en del av vår tillvaro. Det är lite ute i kanten, ute i periferin, men det är en del av vår vardag. Jag stödjer, sa han. Så det var, och på den vägen är det, så sökte jag min in vetenskaplig kurs på 1,5 år, och så har det tagit form.
Och internationellt, hur mycket studier finns det?
Jo, det finns en del, framförallt i USA och England och Nederländerna då. Pim van Lommel, en kardiolog, han har ju varit med länge och publicerat en stor studie 2001 i Lancet. Men det är ett litet forskningsfält, det är det. Men det finns en del, och den här studien som vi bidrar med här, den är faktiskt först i Skandinavien, så det är väldigt, väldigt roligt, den här, en kvalitativ studie.
Men jag kan tänka mig också att det finns en, jag ska inte säga att ni slåss mot, men det måste ju finnas de som också vill att det här ska innehålla någon form av paradisbeskrivning, eller vad man kommer till sen, eller löfte om något annat. Jag menar, på den strikt vetenskapliga nivån måste det ju handla om något annat.
Ja, nu alltså, vetenskaplig, och det här är ju också en vetenskaplig studie, att man liksom, ett fenomen, vad är det här för någonting? Och sen så jobbar vi ju vetenskapligt med att analysera det här fenomenet, och så har vi gjort. Så att, men jag förstår att det du menar med vetenskapligt, det kanske är den materialistiska, att det är hjärnan som producerar medvetande.
Ja, jag menar också att det kan finnas, alltså, om man är en strikt religiös människa som kanske säger, vad är det ni förvånas över? Det är ju självklart att det är så här, för vi går ju vidare till paradiset eller något.
Ja, skulle man göra en sån här studie i några andra länder, så skulle de säkert inte tycka det var konstigt. Men det är kanske konstigt i Sverige, det är möjligt. Så, men alltså, jag är nyfiken, va? Men vad vet vi egentligen om tillvaron? Är vi helt säkra på, exempelvis att det är hjärnan som producerar medvetande? Och det är ju inte. Det är inte bevisat, va? Det är ett antagande som har blivit en sanning, va? Och sånt är ju, jag tycker det är värt att titta närmare på det här, och jag är i grunden nyfiken på hur tillvaron fungerar.
Ja. Men är det också, det som så att säga händer efter, alltså jag försöker ändå komma fast i det här, att när man då har varit på väg till andra sidan. Ja. Och hur är det, gör ni djupintervjuer med de som har upplevt detta, eller hur går ni tillväga i er forskning?
Ja, den här studiedesignen var att efter den var godkänd av etiska granskningsnämnden och allt det där, så tillfrågades, eller all personal på medicinkliniken här, att vårdar ni en patient som har överlevt ett hjärtstopp med bevarat intellekt, prata med mig. Och sen så träffade jag dem då ett par dagar senare innan de skulle gå hem. Då blev det 30 stycken under ett år. Och 5 av dem hade då nära dödenupplevelse. Och 4 av dem här har jag då djupintervjuat 10 veckor senare. Och utifrån det så har det blivit den här artikeln då.
Det kanske är en väldigt dum fråga, men alltså, om man jämför med väldigt djup narkos, alltså när man på något sätt försätter hjärnan då sätter den ur spel, finns det någon liknande upplevelse där?
Inte vad jag vet riktigt här. Inte så, så att jag, vad jag kan rekapitulera, utan det är ju mer alltså nära döden upplevelsen är ju mer en, den är kopplad till ett livshotande tillstånd, så ett förändrat medvetandetillstånd. Och vad det som förklarar det här, det vet ingen. Men att det är en upplevelse som starkt påverkar människor och det förändrar deras livsåskådning, det kan vi visa i den här studien. Och sen vad det förklaras av, det är någonting annat. Det kan vi forska vidare på. Men
ja, det är spännande.
Sen om det är kopplat till djup narkos. Och så, jag har hört människor som har varit, så att säga, under operation haft erfarenheter. Så det har jag fått tilldelat med flera berättelser från människor runt omkring mig. Både kollegor till och med som har varit med om saker.
Tack så mycket, Hans Ingmark. Jag måste erkänna att det är väldigt spännande forskningsområde och väldigt intressant att tänka hur långt man kan komma i svaren på de här gåtorna. Tack så mycket för att du var med i talkshow.
Tack snälla.
Nu, Kulturnytt, Gustav Ingerhage i Göteborg.
Ja, och ikväll är det ju gala och prisutdelning i Stockholm. Ja, Polarpriset delas ut till det brittiska rockbandet Queen, den kanadensiska sopranen och dirigenten Barbara Hannigan och den amerikanska jazzmusikern Herbie Hancock. På scenen samlas både svenska och internationella stjärnor för att hylla pristagarna. Jazzpianisten Robert Glasper med 5 Grammy-vinster i bagaget är en av dem. Och Herbie Hancock har varit med som mentor för honom, säger han, och har inspirerats av Hancocks sätt att blanda jazzen med flera genrer. Kanske speciellt hur han öppnade dörrarna mellan jazz och hiphop och har gjort mötet med andra artister till ett sätt att förnya musiken.
Well, Herbie, he's the epitome of understanding the history, being a part of the history, but not being held back by the history. Herbie's carved his own way and he's not afraid to jump into different elements, hip hop, funk, all the other things, you know. He just loves music in general, you know, and you know, he's the first person that I saw do that in the jazz world that the rest of the world like gravitated to and loved, and hip hop embraced him, you know. So he's just somebody I look at like wow, he opened these doors that I can walk through now.
Robert Glasper här, intervjuad av Tanja Ulriksson. Och Polarpriset delas ut ikväll och galan går att se på TV4. Idag presenterar Bokmässan i Göteborg sitt program. I år bjuder de bland annat in till ett kärleks- och lusttema. Vår litteraturredaktör Lina Kalmteg berättar hur det märks i programmet.
Massvis, framförallt med väldigt många programpunkter på temat, runt 50 stycken tror jag det var faktiskt. Och det handlar om sånt som sex, kärlek givetvis, kropp och begär i litteraturen. Och sen har man då naturligtvis också bjudit in flera av de just nu största romanceförfattarna, som amerikanska Julia Quinn och Sarah McLean. Och just de ska även då diskutera att romance faktiskt är den genre som nästan oftast förbjuds i USA just nu, alltså som tas bort från skolbiblioteken och så vidare. Men jag tror nästan att det andra stora temat kommer att märkas ännu mer, nämligen dramatik. Det kommer vara både skådespelare och stora dramatiker i mässhallarna, och dessutom då för första gången så kommer det också finnas en teaterscen.
Och alltså mässans nya chef Oskar Ekström säger ju att de ska locka yngre besökare. Kommer liksom vana mässbesökare att känna igen sig här, tror du?
Ja, det gör de nog ett bra tag, för det där tar nog ett tag, tror jag. Men en sak som verkligen lockade många unga redan förra året var att de hade bjudit in flera av världens största så kallade booktalkers, alltså de som, vad säger man, tipsar om böcker på TikTok. Och flera av dem kommer nu också tillbaka, och de har fått bjuda med sig ännu fler stora booktalk-namn, så där kan man räkna med enormt långa köer i år igen.
Just det, och vad ser du själv mest fram emot då på den här bokmässan?
Ja, men som nog väldigt många andra så ser jag fram emot en av årets största stjärnor som kommer till Göteborg. Nigeriansk-amerikanska Chimamanda Ngozi Adichie, som får mässans hederspris Sjöjungfrun. Det instiftades förra året. Och så vill jag absolut inte missa två tyskar, författaren Judith Herrmann och dramatikern Roland Schimmelpfennig.
Det sa Lina Kanteg, Kulturnytts litteraturredaktör, och bokmässan tar plats i Göteborg i slutet av september. Och som är litteratur nu, Frans Wachtmeisters nya roman Förlorad mark handlar om en ung man mitt i både jobbkris och kärlekskris i Japan. Nina Asanoj har läst.
Det är nyår i Tokyo. Och den unge svenske manlige huvudpersonen i Frans Wachtmeisters roman Förlorad mark befinner sig i ett nollläge. Han är ensam i sin hyreslägenhet. Det är slut med flickvännen och kris på jobbet. Han sneglar på den brännheta fotogenkaminen och snuddar vid tanken på självmord. Hur lätt det vore att bara stänga luftintaget och vrida kaminen till max i den tomma lägenheten. Ja, inte helt tom då. Han är ju där, men jag svag och snart arbetslös. Men så går hans tankar vidare till kvalitetssushin som väntar där ute på köksbänken. Det är ju ändå nyårsafton. En strimmig bit tonfisk. Mm, livet är ändå lite värt att leva. Jag gillar verkligen Frans Wachtmeisters skoningslösa uppriktighet i beskrivningen av de här sortens känslomässiga berg-och-dalbanor. Även om läget är nog så allvarligt. Risken för uppsägning är överhängande och visumet är kopplat till arbetet. Men trots vår berättares suddiga konturer så har han en rakbladsvass blick på det japanska samhället. Hierarkierna på arbetsplatsen, ja faktiskt ett globalt perspektiv på köpandet och säljandet av varor och tjänster och relationer. Som hur exotismen kan fungera attraktionsskapande. Vår huvudperson växlar ledigt mellan förbjudna tankar, elitism och existentiellt underläge. Frans Wachtmeister påminner faktiskt lite om en utlandssvensk Lena Andersson. Smart satir från andra sidan jordklotet.
Det tyckte Nina Asanoj som läst Frans Wachtmeisters roman Förlorad mark. Som också får lov att avsluta Kulturnytt. Jag tänker att ni får ta vid i en talkshow.
Tack så mycket Gustav Ingerhage för dessa uppdateringar från Kulturnytt. Vi har fått ett mejl från Jan med anledning av samtalet om nära döden upplevelser. Han skriver: jag upplever nästan en hallucinatorisk känsla. Han har fått hjärtstopp 3 gånger ska jag säga. En hallucinatorisk känsla där omgivningen uppträder i grälla färger och att man svävar fram. Suset i öronen försvinner så det blir helt tyst.
Ja. Det låter fint. Imorgon kan man ju då passa på att säga så ska vi prata om nästa steg helt enkelt, om livet efter döden. Det blir morgondagens talkshow.
Om jag skulle höra något vid en nära döden upplevelse skulle jag gärna vilja att det var det här. Känner du igen det, Jonas?
Det är sommar, va?
Ja, det är tornseglarna eller tornsvalerna. De är såna här datumflyttare, så jag har koll på dem. De brukar komma kring 20 maj. Mm. Jag såg en enstaka lite för tidigt i år kring den 12-13, men de är över Södra station i Stockholm. Jag älskar det där ljudet. Mm. Det är liksom, så blir man ju mer patetisk ju äldre man blir. Jag får lite tårar i ögonen när jag ser
dem. Vad tänker man när man ser en ensam? Tycker man
ja, då blir man lite orolig. Ja. Grejen är ju det att de är ju bara i luften när de är i Afrika. Så att de flyttar härifrån kring den 20 augusti. Mm. Och sen är de i luften hela tiden. Parar sig i luften, sover i luften. Och sen kommer de tillbaka för att lägga äggen i Sverige. Mm. Och jag tänker också om obetänksamma husägare täpper till. De bygger inte bon, de bor under takpannor och annat. Då får de vara i luften även när de är här i Sverige. Vi får göra ett ornitologiskt talkshow vid något senare tillfälle, Jonas.
Ja, möjligen så har vi alltså en ornitologisk talkshow med Gunnar Bolin och Jonas Bonnier att se fram emot. Det här var i alla fall reprisen från gårdagens helt vanliga talkshow med just dessa två världar. Och om vi nu inte har någon talkshow med fåglar så sände vi ju fågelsång en hel natt här förleden i kanalen P1. Det som vi kallar för fågelsångsnatten. 6 olika platser direkt sände man ifrån. Och så här kunde det låta i kanoten i Färnebofjärdens nationalpark.
Nu har vi det underbart. Det är lä har vi hittat. alldeles längst ner i Storön innan den övergår i Lillån. Och nu har skogen vaknat. Från den här helt tysta början på natten till den här underbara konserten.
Den som lät mest här liksom, i förgrunden var en taltrast som hela tiden upprepar allting två eller tre gånger. Så tydligt, tydligt, pyrit, pyrit. Lite coolt också att den det kan lägga in härmningar. Och här var bland annat skogsnäpporna och enkelbeckasinerna och spillkråkor.
Upplev majnattens fågelsång när du vill. Sök på Fågelsångsnatten i appen Sveriges Radio Play.
Och på lördag, då får vi ett nytt naturmorgon.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss, svarthanarna.
Wow.
Jättefina är de.
Lär känna svart. Tärnorna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Naturmorgon, lördag. 6:10 i P1.
Nu Ekot. I Borås hamnade en grupp poliser i ett moln av kokain under ett ingripande i måndags och tre av dem testade sedan positivt för kokain. En ovanlig händelse, säger Patrik Forsgren på Polisförbundet.
Jag har ju som sagt var inte stött på att det här har hänt tidigare. Det får ju mig att tänka att det här är ingenting som man löper stor risk att råka ut för dagligdags, om man säger så.
Efter händelsen har polisgruppen tagits ur tjänst i 3 dagar av arbetsmiljöskäl.
Om det är så att de har kontaminerats av narkotika, så om det räcker med att det är om, så måste vi se till deras arbetsmiljö helt enkelt. Det upprättas ju tillbudsanmälningar till följd av en sån här händelse naturligtvis. De skickas väl vidare till, eller kommer skickas vidare till Arbetsmiljöverket.
Ja, det sa Patrik Forsgren på Polisförbundet, reporter Carl Liljebäck. Nu är resultatet i sametingsvalet klart, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Jakt- och fiskesamerna blir största parti och får 12 mandat. Därefter följer Samelandspartiet med 7 mandat. I årets val röstade närmare 6 000 personer, vilket innebär ett valdeltagande på nästan 61%. En minskning från förra valet då närmare 65% röstade. I Frankrike har underhuset röstat igenom ett förslag om dödshjälp, men ännu dröjer det innan förslaget blir lag. Inte förrän underhuset och senaten enats kan en slutgiltig lag klubbas. Det nu aktuella förslaget gäller enbart vuxna som är vid sina sinnesfulla bruk. De behöver lida av en obotlig sjukdom som inom relativt kort tid är livshotande och vars smärta inte kan lindras enligt förslaget. Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Är det onsdagen den 28 maj nu? Klockan är 1:02 på natten. Och den här timmen har vi 2 program att bjuda på. Andakten som vi hör om ungefär 45-50 minuter. Och så först söndagsintervjun från helgen som gick. Den här gången gästas Martin Wiklin av företagsledaren Stefan Sjöstrand. Vi ska föra ett samtal om att som Skistar-vd få både ris och ros. Och om när hela livet vändes upp och ner efter Omselemorden 1988.
Jag tror det är så här att jag är väldigt nyfiken som person. Mm. Och jag är nyfiken på människor och jag är nyfiken på vad som sker. Och om man är nyfiken på människor så lär man sig saker.
Mm.
Tror du, i den här intervjun är det framförallt jag som kommer att ställa massa frågor till dig.
Ja.
För att jag är nyfiken på dig.
Ja.
Kommer vi att klara det, tror du?
Ja, jag hoppas det i alla fall, men framförallt är jag väldigt nervös för det.
Är det så?
Ja, det är det. Normalt sett brukar jag ju prata om det jag gör, men jag brukar aldrig prata om mig själv.
Ja,
och det misstänker jag att det du vill veta.
Det kommer handla en del om både och.
Mm, vad skönt.
Är tanken. Men är du redo?
Jag är redo.
Då sätter vi igång.
Som vd för Skistar sedan 5 år är Stefan Sjöstrand en makthavare inom svensk turism. Han driver ett företag som står för ungefär hälften av all alpin skidåkning i Sverige, mätt i liftkortsförsäljning. Här ingår bland annat stora och klassiska vinterdestinationer som Sälen, Åre och Vemdalen. Och bolaget väcker många och starka känslor, ofta kritik, mot höjda priser, slaskiga backar och företagets klimatpåverkan med en relativt nyinvigd flygplats. Stefan Sjöstrands personliga resa är betydligt mer okänd. Som 20-åring förändrades hans liv efter Åmselemorden, ett av Sveriges kanske mest uppmärksammade brottsfall genom tiderna. Det var Stefans pappa, halvbror och pappans nya fru som mördades den kvällen. Hur går man vidare efter att livet vänts upp och ner på det sättet? Och hur har händelsen förändrat honom?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Stefan Sjöstrand.
Tack så mycket.
Det är intressant, tänker jag, med den här rollen som du har, att vara börs-vd i en verksamhet som väcker så mycket starka känslor hos så många människor och där du slits mellan olika intressen. Vi har aktieägare, styrelse, anställda, det är turister som har betalat tiotusentals kronor för sina semestrar. Tittar man på ett av de där intressena som handlar om det ekonomiska, så har du ju varit väldigt framgångsrik. Skistar-aktien är uppe 100% sedan du tillträdde 2020. Omsättningen har dubblerats och så gör ni rekordvinster nu senast. Dagens Industri beskrev dig som en av Sveriges mest framgångsrika vd:er. Vad har varit nyckeln till den utvecklingen?
Det är ju kul om man får ett sånt omnämnande, men jag vet inte, det är väl, tycker jag, kanske lite väl att ta i. Det är ju inte jag som gör jobbet, utan jag har ju massa med medarbetare runt mig som är faktiskt de som gör jobbet. Och tillsammans, jag har ju varit med i 5,5 år ungefär, eller drygt 5 år. Och jag hamnade ju mitt i pandemin och då pekade vi ut en ny riktning egentligen för bolaget.
Vad var själva nyckeln i den där omställningen, skulle du säga?
Nej, men egentligen det var ju 5 förflyttningar. Vi hade ju, när jag blev anställd, så hade ju den gamla ledningen fått igenom att man skulle expandera i Europa. Och jag valde ju att sälja det vi hade köpt i Europa och backa hem och satsa på Skandinavien. Det andra var ju att istället för att bara jobba med alpin skidåkning, faktiskt jobba med fjällturism året runt och inte bara alpin skidåkning utan också längdåkning. Och sen att vi inte skulle vara så tekniskt orienterade. Vi pratade väldigt mycket liftar och pist internt. Men att faktiskt möta gästen där gästen vill vara och göra det en digital utveckling. Och sen hade vi varit väldigt duktiga på att producera snö hållbart. Men att faktiskt gå mot hållbar fjällturism året runt. Så det var de här skiftena som vi bestämde oss för att göra och de förflyttningarna. Och det har varit framgångsrikt. Vissa saker har gått fortare och andra saker har tagit längre tid, och jag är en otålig person och ibland blir man frustrerad. När du frågade innan idag tidigare om sommarsatsningen och den hade jag hoppats på att den skulle gått fortare till exempel än vad den har gjort.
Just det. Samtidigt är ju Skistar ett bolag som ofta får kritik. Du ler.
Ja, jag är van vid den frågan.
Ni väcker otippat starka känslor, ja, skulle jag säga. Det är ofta löpsedlar eller första sidor. När jag frågade runt lite, nu är det här i och för sig en liten medelklassbubbla i sig, men jag testade och frågade runt lite om Skistar, vad det väckte för känslor. Så var det, flera av de känslorna var som Skistar, men de är giriga, det är dyrt. Mycket av kritiken handlar om priserna. Vad säger du om det?
Alltså, jag får ju ta på mig att jag har varit alldeles för dålig att förklara. För det är ofta jag som uttalar mig därför, som jag säger det, att vad innebär det här att åka på en semester hos oss? Och vad är det som kostar? För att investera i en ny, vi investerar en ny lift i Trysil till exempel, det kostar 220 miljoner kronor. Och vi har totalt sett cirka 220 liftar också. Och alla de här 220 liftarna behöver ju faktiskt underhållas varje år. Vi har 330 nedfarter och där har vi ju automatiserade snösystem och där lägger vi ungefär 250 miljoner kronor per år i investeringar till dem. Vi har ungefär 700 fastigheter som behöver underhållas och det är klart att vi har gett det här löftet till våra gäster att de ska få en minnesvärd fjällupplevelse och det kostar ju otroligt mycket att göra de här investeringarna. Så du nämnde ordet rekordvinst. Vi tjänade förra året 740 miljoner men vi investerade också lika mycket i vår verksamhet.
Just det, men ni tjänade över en miljard senaste kvartalet.
Ja, men första kvartalet förlorade vi 450 miljoner och det glömmer också många faktiskt att prata om. Så om vi inte tjänar pengar i vårt andra kvartal, då är det väldigt körigt för oss.
Det är då ni ska tjäna era pengar. Ja. Men det är också utdelningar på över 200 miljoner kronor.
Ja. Så det är därför jag menar 740 var resultat och sen är det skatt, utdelning och så vidare. Så att, och sen återinvesterar vi mer än de pengarna som blir kvar. Så att